Så bra. Då har vi kommit till brev nummer 7, det sista brevet och den sista delen av det bibelstudiet här. Brevet till Laodikea. Ett viktigt brev som upplevs som krast vid första syn. Men så finns det också en uppmuntring och en tröst här mellan raderna. Och personligen så ser jag flera likhetstecken mellan denna byn och Norge. Eller mer personligt, dig och mig i 2021. Så bli med och se själv. Hoppas du har Bibeln med, att du har slått den upp eller slår den upp på Johannes uppenbaring kapitel 3 vers 14 och framöver, så ska vi läsa i Jesu namn. Skriv till ängeln för menigheten i Laodikea. Detta säger han som är amen, det trofaste och sannfärdige vittne, upphavet till allt som Gud har skapat. Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du bara var kall eller varm. Men du är lunken. Icke varm och icke kall. Därför ska jag spytta dig ut av min mun. Du säger, jag är rik, jag har överflod och manglar ingenting. Men du vet icke att nettopp du är eländig och ynkelig, fattig, blind och naken. Därför ger jag dig det råd att du köper guld av mig, renset i ill, så du kan bli rik, och vita kläder som du kan klä dig med och skjula din nakna skam, och salve till att smöra på ögonen dina så du kan se. Jag refser och irättesätter alla dem jag har kär. La det bli allvar och vänd om. Se, jag står för dörren och banker. Om någon hörer min röst och öppnar dörren, så vill jag gå in till ham och hålla måltid. Jag med ham och han med mig. Den som seirer vill jag la sitta samman med mig på min trone, slik jag själv har seiret och satt mig med min far på hans trone. Den som har öron, hör vad onden säger till menigheterna. Amen. Jag bara ber att du är med oss i den texten, så att den ger oss en uppenbaring av dig och vem du är och vad du har för oss och vad du vill med våra liv. Var med i Jesu namn. Amen. Laodikea, den skiljer sig ut bland de 7 byarna som vi har varit inom nu. Det är faktiskt den enaste som Kristus inte har något gott att säga om. I den antika världen så fanns det minst 6 byar som man vet om som het Laodikea. Detta var då Laodikea i Lykus, för att skilja dem av. Den blev grundlagt i 250 för Kristus av Antiochus av Syria. Och den blev uppkallt efter hans kone Laodike. Byens beliggenhet har gjort byen till det den var. Vägen som var inom byn var den viktigaste i hela Lilla Asia. Den gick från Efesos öst över mot Syria. Opprinnligt så hade Laodikea varit en fästning. Det började sån. Men det allvarliga handicap att hela byns vannförsörjning måtte komma genom underjordiska vannledningar från kilder som låg nästan 1 mil undan, så var det en stor svaghet i krigstid. Eller för att vara en fästning. Men under fredliga tider som under Romarriket, så blev Laodikea en högst bemärkelsesvärdig by. Det är ting med den byn här som helt klart har satt sitt präg på brevet som blir skrevet till den. Och det ska vi se lite på. Byn var nummer 1, ett stort centrum för bank och finanser. Det var en av de rikaste byarna i världen. I år 61 för Kristus så blev byn ödelagt av ett jordskäl. Men så rika och självständiga som man var, så nektet man att ta emot ekonomisk hjälp från de romerska styresmakter för att bygga upp byn igen. Och gjorde i stället helt och hållet med egna midler. Så det är inte något undra så att Laodikea kunde skryta av att det var en rik by och att de hade överflod och manglat ingenting, som texten säger. Den var så rik att den icke en gång trängte Gud. Og her synes jeg referansen til Norge i 2021 ganske interessant. Den var så rik at man hadde ikke behov for Gud. Nummer to, så var byen sentrum for manufakturhandel. Hva betyr nå det? Man hadde mye saueflokker i området som var berømte for sin myke, svært fiolette, skinnende ull. Byen masseproduserte billige ytterklær. Og man var spesielt kjent for en tunika som ble kalt trimita. Så Laodikea var så stolt av klærne de produserte at det gikk aldri opp for dem at de var nakne i Guds øyne, som vi kan lese om i teksten. Byen var et meget betydelig medisinsk sentrum, nummer tre. 20 kilometer vest for så fanns tempelet til Karia-guden Men. I en tid så var det tempelet det sosiale, administrative og handelspolitiske sentrum for hele distriktet. Særlig så var tempelet sentrum for medisinsk opplæring. Legene som kom herfra var så berømte at noen av dem ble avbildet på byens mynter. Og denne legeskolen var berømt over hele verden for to ting spesielt. Sin øresalve og sin øyesalve. Laodikea var så bevisst sin medisinske dyktighet når det gjaldt øyebehandling, at det aldri streifet dem at de kunne være åndelige blinde, som vi kan lese om i teksten. Ordene fra den oppstandne Kristus rettet seg direkte mot det overflod, og den dyktighet Laodikea var så stolt av, og som hadde overskygget innbyggernes tillit og tro til Gud. Som alle andre brev, så begynner det her brevet med en rekke navn på Jesus. Det står at han er Amen. Litt underlig titel, kanskje. Men i Jesaja 65, 16, så blir Gud kalt sannhetens Gud. Men på hebraisk så er han her i samme tekst kalt Amens Gud. Så det er en sammenheng mellom sannhetens Gud og Amens Gud. Amen er det ordet som ofte blir plassert etter en høytidlig påstand for å slå fast sannheten i utsagnet. Så hvis Jesus er Amens Gud, så betyr det at han er enda mer til å stole på. Jesus er den som gir løfter hvis sannhet er hevet over enhver tvil. Det han sier kan vi lene oss mot. Amen. Det andre som kommer fram her er at han er det vittne vi kan stole på helt ut. Jesus kan fortelle om Gud fordi han har utgått fra ham. Vi kan stole på hans ord, på hans vitnesbud, for han er Amen. Han er Amen. Og nummer tre, han er opphavet til Guds skapeverk. Han begynte skapelsesprosessen og gav den en dynamisk start. Ordet for begynnelse er arke på gresk. I tidlige kristne skrifter så leser vi at Satan er dødens arke, det vil si døden har sin opprinnelse i ham. At Kristus er arke betyr at alle ting har sitt utgangspunkt i ham. Og den forbindelse mellom sønnen og skapningen finner vi ofte i Nye Testamentet. Som Johannes skriver i Johannes 1:3, alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og i ham, sier Paulus, er alt blitt skapt. Alt er skapt ved ham og til ham. I Kolossene 1:16. Så kommer vi da til den fordømmelsen av Laodikea, som begynner med en nesten brutalt sterk beskrivelse. Fordi Laodikea-menigheten verken var kald eller varm, så har den noe motbydelig ved seg, som får den oppstande Kristus til å ville spytte den ut av sin munn. Det er sterke ord. Vi skal se på hva disse ordene egentlig betyr. Kall, sukros, det kan bety kall helt enda ned til frysepunktet. Så kall. Varm, det ordet som brukes, sestos, og det betyr egentlig kokende. Vi vet jo at mat som er lunken har ofte en kvalmende virkning, den er ikke god å spise. Varm mat og kald mat kan begge være appetittvekkende, men lunken mat kan ofte få det å veltre seg i magen. Vad var det med att Laodikena blev beskrevet slik? Ja, en av hållningarna som Kristus fördömer och som har med disse folk att göra, det är likgyldighet. Det har blivit sagt att en författare kan skriva en god biografi hvis han enten är glad i eller hatar den som han skriver om. Men han kan inte skriva gott hvis han är likgyldig överfor ham. Likgyldighet är också vanskeligst av allt att kämpa mot. Problemet idag är kanske inte fientligheten mot kristen tro. Det hade varit bättre hvis det var slik. Problemet är att för så många så är kristendomen och kyrkan fullständigt likgyldig. Den här likgyldigheten kan brytas ner bara hvis de får se att tron är en makt som kan göra livet starkt och vackert. Det här känner vi igen oss i vår tid. En likgyldighet som också har snekat sig in bland trons folk. En annan hållning som är besläktad med likgyldigheten är neutraliteten. Neutraliteten. Jesus Kristus arbetar genom människor, och den som är fullständigt oengagerad i sin hållning till ham har därmed nektat att ta på sig det arbete som är den gudomliga uppgave för ham eller henne. Den som icke vill böja sig för Jesus har därmed också motsatt sig ham. Så det att vara neutral, det gäller icke, det håller icke. Och i dagens samfund så är tron något privat som icke ska snacka så mycket om. Den håller man för sig själv. Lite i tråd med ovennämnte neutralitet. En neutralitet som egentligen icke finnes när det har med tro och Gud att göra. Och det här är viktigt. Selv om det kan höras hårt ut, så är meningen med denna kraftiga advarsel från den uppståndne Kristus att det är bättre att den icke begynner på den vägen än att den begynner och så bara driver in i en betydningslös, tandlös namnekristendom. Ilden må hållas vid like. Ett uskrivet utsagn av Jesus är: den som är nära mig är nära ilden. Måten att bevara den andliga glöden på är att leva avhängig av och när Jesus. Laodikeas tragedie var att de var, som vi sa, överbevisade om sin egen rikdom och blinda för sin egen fattigdom. De skröt av sin kläshandel, men Jesus pekar på deras nakne skam. Åndligt sett var de nakne, och nakenhet var skamlig, särskilt den gång. Och de var blinda för sin egen fattigdom och nakenhet. Mänskligt talat så vill man säga att det icke fantes en mer blomstrande by i hela lilla Asia. Men Kristus erklärar att det icke fantes en mer fattigslig menighet. Innehållet i vers 19 finner vi igen många städer i skriften. Alla som jag har kär, dem refser jag och tukter jag. Ett citat från ordspråken 3:12, hvor ordet agape, Guds kärlek, i uppenbaringen är bytta ut med filio, som uttrycker mer ömhet och närhet. Med andra ord, det är de aller käraste för mig som jag är aller strängest mot, kan du se. Då ska vi se på ordet refse, som fort sänder fel signaler när vi läser det. Men det grekiska ordet är elenko, eller elencho, och beskriver den form för refselse som får ett människa att bli överbevist om och se felen i sin handlemåte. Alltså, det mest talande exemplet på denna form av refselse till överbevisning är den måten Nathan öppnat kung Davids ögon på, så han såg sin synd, som han fram till då hade unnskyldt eller förklarat bort. Guds refselse är alltså inte så mycket straff som det är belysning om vad som är galt. Och tukt, som går i linje med det. Den store byggmäster brukar hammer och mejsel och hogger och sliper stenarna hos oss, som till slut ska finna sin plats i murarna i det himmelska Jerusalem, bildligt satt. Det är från de pressade druvorna och icke det hela som den finaste vinen kommer från. Det finnes ingen sikrere måte å la et barn gå til grunne på, enn å la det gjøre som det vil. Herrens tukt er ikke noe som vi burde motsette oss, men noe som vi burde være dypt takknemlige for. Det er det som former oss til å bli mer og mer lik ham. Bli mer og mer lik det som vi var tenkt til å være. Det er Guds endelige ultimate straff å la et menneske være for seg selv. Vers 20. Et av de mest berømte bildene av Jesus, der han sier, «Jeg står for døren og banker.» Her ser vi Guds hjertelag. Et uttrykk for en inntrengende bønn fra ham, som elsker menneskenes sjel. Det enestående og nye som kristendommen kommer inn i denne verden, er det faktum at Gud søker etter mennesker. Ikke i noen annen religion finner vi en søkende, lengtende Gud, som leter etter de som til og med ikke ønsker å ha noe med ham å gjøre. Kjærligheten kan ikke strekke seg lenger enn dette. Og så kommer vi til det siste, noe av høydepunktet her. Jesu tilbud, hvor han sier, «Jeg vil gå inn til ham og holde måltid.» Grekerne hadde tre måltid om dagen. De hadde frokost, som ikke var noe annet enn et tørt brødstykke dyppet i vin. Middagen, den var veldig enkel. Det var en bit mat som de spiste ute der de arbeidet og holdt til. Det kunne ha vært på torvet eller på fortauet, ja, der de var. Veldig enkelt. Og så kommer vi til kveldsmålet. Kveldsmåltidet, deipnon, som er det ordet som brukes i teksten her. Og det er da hovedmåltidet, høydepunktet etter en lang arbeidsdag. En stund hvor man bruker lang tid, man bruker god tid, hvor man er sammen med familie og nære venner. Skuldrene er, tiden når man endelig er sammen etter mye jobb og slit. Kvalitetstid, fellesskap, hvilepuls. Og det er det Jesus snakker om. Jeg vil gå inn til deg og holde måltid, kveldsmåltid. Det er det her han lengter til. Men da må vi åpne hjertedøren, hvor dørhåndtaket kun er på innsida. Det er kun vi som kan åpne det. Veien til et varmt, nært, trygt fellesskap med den oppstandne Kristus. Et deipnon, et kveldsmåltid fellesskap, uten krav og forventninger. Et fellesskap som forandrer oss fra innsida. Som utfordrer oss, som sliper oss, som leder oss. Den invitasjonen her, den er rettet mot de som allerede tror, mot kristne. Ikke bare de som ikke kjenner han enda. Den er rettet til oss i moderne tid som kanskje ikke har så mye bruk for Gud lenger. Som har blitt litt likgyldige. Som har tatt Gud litt for gitt. Og så sier han, «Jeg vil holde måltid med deg.» Jeg vil komme på innsida. Jeg vil forme deg. Jeg vil bygge deg opp. Men du må la meg. Du må la meg. Hver gang Jesus utfordrer, så finnes det en underton av nåde med. Og det er det som er så flott. Jesus, han kan være tydelig. Men det er nåde. Det er en underton av ømhet, nærhet og nåde oppi det alt. Amen. Jeg håper du har fått noe ut av dette. Kom gjerne med tilbakemeldinger og tips eller forslag på hva en annen bibelstudieserie kunne være om. For meg så har det vært en reise hvor jeg har sett at mye av dette, mange av de tingene som man strevde med i den tida, utfordringer som var for den tidens kirke, er til de grader relevant, til de grader aktuelt den dag i dag. Takk for at du har vært med, og del gjerne dette med andre hvis du vil. Vi snakkes. Ha det.